Ja, idag är det den 28 mars och vi har Herta Wikander här som ska berätta lite från Tierp. Nu ville jag fråga dig lite om efterbehandlingen av tvätt. Du har skrivit om storbyken, hur den gick till och hur man tillverkar asklut. Men efter behandlingen av tvätten sen, när den hade hängt och fladdrat och torkat. Ni manglade.
Jaha, då tog vi laga ihop det först och sen manglade. Och sen var det strykningen. Och så skulle man stärka gardiner och det lite finare dukar och så där skulle stärkas. Och läggas ihop snyggt. Sen var det ju olika med tvätten när vi räknade strumptvätt.
Ja, och strumptvätten var jag också nyfiken på, om ni tvättar dem i salt. Du skriver att ni tvättar strumpor ofta.
Ja.
Oftare åtminstone än annat.
Det måste man. För att det var ju mycket, de kunde ju ha många par strumpor på sig och de måste ju bytas ofta. I synnerhet om de hade fotsvett som ju de flesta hade. Men då så tvättade vi upp dem i sodavatten.
Ja, i soda.
Och det skulle vändas då och tvättas på båda sidor och så sköljas noga. Och hängas sen då förstås att det skulle rinna ut så de skulle bli mjuka.
Skulle de ligga i blöt i sodavatten?
Ja, inte över en natt inte. För det skulle ju vara ungefär samma temperatur på vattnet hela tiden. Mm. Ifrån det man lag blöt dem och sen sköljvatten och allting.
Handvarmt då?
Ja, lite drygt handvarmt. Så att det var. Men nedstukarna då lag vi blöt dem med lite salt i vattnet.
Uh-huh.
Och då fick man tvätta upp nedstukaren. Det var alltid den lillpigan eller den yngsta som fick det där att tvätta upp nedstukarna. De skulle gnuggas först innan de kokas. Så otrevligt som det var.
Uh-huh.
Men det måste göras. Sen hade vi ju den stoppdukarna.
Uh-huh.
Som var ju en besvärlig tvätt.
Ja. Uh-huh.
Och de skulle ju lägga, för det var ju bara såna där stickade, som vi sa, stickade, patentstickning. Och de skulle ju läggas i blöt lika så i lite saltvatten, i kallt då.
Mm.
Och sen så fick man ju inte ha så starkt, ja man skulle ha såpa åt dem. Och gnugga igenom så att man fick ur det mesta. Men det var ju en handtvätt. Både strumporna, nedstukarna och stoppdukarna. Det var en handtvätt först. Innan den kom med den rätta tvätten.
Vad menar du med rätta tvätten?
Ja, då var det starkare vatten. Och så många gånger som lakan. Då bredde vi ut dem på ett bord. Och skura hela lakanen med såpa.
Jaha.
Och sen kokade man ju luten. Eller bykte på i kar. Och då när man plockade ner i karet då lag man de sämre sakerna på botten.
De smutsigare menar du?
Ja, inte kanske det. Men man räknar underkläder och sånt här. Det räknar man för att det var lite. Det var inte så noga med det som med dukar och. Och, så dukar och sänglinne. Man säger att skjortor och kalsonger. Det var ju mest bara vävtyg eller lite kraftigare tyg. Mm. Och de var hårt tvättade.
Mm.
Men då låg de underst i karet och sen lag man sänglinne. Och över det så lag man dukar och lite finare. Och allra överst då så kom ju nedstukar och gardiner.
Mm.
För att det, när man kokade på luten så kunde man ta bort det där fina lite tidigare än man kokade andra.
Uh-huh.
Eller Vi kunde ju både koka i pannmun eller i gluten eller byka på. Och det här att byka på, det gjorde man ju mest på storbyke då, höst och vår. Sen hade man ju tvätter många gånger emellan. Och då kunde man ju bara koka upp i pannmun då. Mm. Och då köpte vi lut, så här lutpulver.
Tuppens?
Ja, just det. Det var tuppens. Sen hade ju det här vita björn. Och sen började ju persil då. Och fick nya tvättmedel lite undan för undan. Men det där var väl det äldsta det. Ja, så skulle det... Vi kunde ju koka... Ja, den här askgluten. Den fick man ju lov att sila igenom. Mest skulle det vara björkaska. Och den skulle ju siktas först så att den var ren och fin. Ifrån kol alltså.
Mm.
Och sen slå på hett vatten på det där. Och sen koka upp den där luten igen och sila så att den var fin och ren. Och sen innan man lagade kläderna så fick man smaka med fingrarna att det inte var... Man tog hastigt på tungan lite och smakade att det inte var för starkt. Och det där
det brände var... inte?
Ja, jag vet inte. Det minns jag inte att det brände. Men det var ju vissa gummor som hade särskild talang med det där att känna efter med luten.
Att de var tillräckligt starkt?
Ja. Sen fick man ju ha den där luten och speda ut och skura. Ja, det kunde bli lagårdskläder och grova handdukar och sånt här. Och sen skulle man ju skura allt möjligt. Vi tvättade ju i brygghuset och dit flyttade vi ut sen på våren till midsommar. Då skulle man ju skura och gjort rent och då hade man den där luten och skura.
Jaha, bänkar. Så den sparades?
Ja, vårtvätten blev ju i regel sen det hade blivit lite varmare då inne i maj. Och en del kunde ju spara ända till slutet av maj eller början av juni. Och då passade man på att städa igenom med och skura ur skåp och sådär.
Bryggstugan, var den byggd som bryggstuga eller var det en gammal gård?
Nej, den var byggd som bryggstuga. Jaha. I de flesta gårdar.
Ja.
Men det kunde ju finnas, för att det var ju pannmur där.
Mm.
Och bakugn. Så att det var ju inte så, det var ju inte så fint, om jag säger så. Men nej, det fick ju duga på sommaren då, för att komma ut ifrån och slippa ha in så mycket flugor.
Mm.
I rätta byggningen.
Hur var det med vatten där?
Ja, på senare år då var det ju indraget vatten. Annars så fick man ju bära det.
Jaha. Fick låg brygghuset bredvid brunnen? Eller?
Ja, eller brunnen låg bredvid brygghuset.
Ja.
Om vi säger så.
Vilket åtminstone
var först. Ja, jag vet ju inte. Det hade väl kommit ett vart annat det där.
Mm.
Ja, så...
Det var manglingen jag var fundersam på.
Ja, vi hade... Det fanns en del gårdar, såna här stora dragmanglar som var byggda att man stod på varsin sida och med rullar under. Då var det mangeldukar. Och så lag man och rullade på med den där mangelduken då. Och då stod man en på var sida och drog.
Mm.
Mangeln, för den gick ju tungt. Men vart så väldigt fint manglat om det var lagom fuktigt.
Mm.
Ofta måste man ju sen lägga ut och torka om det.
Jaha.
För att man hade haft det lite för fuktigt då.
Men som... den måste stänkas tvätten först då?
Ja.
Ja, och ni stänkte med sån här björk...
Ja, då björkrisvisp.
Ja.
Det hade vi. Sådana vispar då, det fanns ju det som gick och sålde. Men många åkte ju ut i hagarna. Jag har ju varit med och varit ute och tagit björkris och gjort visp.
Uh-huh.
Och då och kvastar. Björkriskvastar. Det gjorde de ju länge sedan som vi hade i lagern och sopa med sådana där stora. Men då med det här... tvätten då, så var det ju fina söndagskorter eller som skulle vara till bröllop och begravning och sånt där. Då skulle ju det stärkas. Och då var det ju, eftersom det var mycket folk i gårdarna, och det behövdes ju för det var så mycket som skulle göras. Men då kunde det vara en av dem som fick gå och lära sig att sy, och en att sticka och en annan att stryka. Så min syster gick och lärde sig att det är glansstrykerska. Och jag frågade henne, så talade hon om att det där, de köpte glansstrykning, hette det, som de köpte på apoteket. Och så blandade de i borax och stearin i det. Det blev till glansstrykning, till fina skjortor.
Det där riktigt hårda, till frack.
Ja, till frackskjortor. Och då strök ju hon åt präster och predikanter då. Och det var då som det var så jobbigt när hon skulle göra ordning där. Först fylla vedlån så hon hade ved, och så skura spisen och skura strykjärn. Och sen klädde hon sig vitt förkläde, och det skulle vara så rent och fint. För att det inte skulle bli något smuts på det där strykningen. Och då var det ju så att de tog emot av andra för att få lite förtjänst på det där. Så hon strök ju mycket så där. Men det här är lättare sakerna då, som inte var så noga med. Då var den där, hon kokade med en matsked mjöl till en liter vatten. Och hade in lite tvål och lite...
Vetemjöl?
Ja, en matsked vetemjöl. Och lite salt och så lite tvål i det där. Och det var det bara till, som till gardiner och dukar. Och sånt som inte behövde vara så hårt stärkt.
Men det var så... Doppade hon plagg i?
Ja, det lags ner riktigt. Och det här med glansstrykningen, det måste så att det torkas och sen fick det lov att stänkas. Eller så hårt urvridet och lag, i lakan eller någonting, att mesta fukten fick gå ur.
Jaha.
Så att det inte fick torka ur för mycket. Men så kunde de ju ha lite potatismjöl i vatten och ha till en enklare stärkning.
Gardiner och så?
Ja, till bara några, ja. Men då proportionerna där vet jag inte så noga, men jag har hört det att de kunde ha potatismjöl. Så det var lite olika.
Hade hon många olika typer av järn, då, storlekar?
Ja, det var ett särskilt järn det här, det sista. Det var en litet. Men de måste ju hettas upp. Så,
ja, och det skulle vara lagom.
Ja, lagom att känna på det där. Tog lite spott på fingret, ja. och kände. Det där var ju en sån träningssak.
Ja.
För du fick ju inte brännas.
Nej.
Och då hade hon ju en linnelapp och pröva på ofta med förstås.
Mm. Och så hade hon en filt på bordet och ett lakan.
Ja, strykfilt.
Och det var på köksbordet.
Ja, särskild strykfilt som vi sa, och stryklakan. Det var ju särskilda, för den där grova hemvävda lakanen, de var ju lite krusiga. Så det var det finare, köpt hans madapolam som vi sa. Men den där mangen, den minns jag att vi fick sitta när jag var liten. Då fick vi sitta uppe på den där och åka medan de manglade. Då var det stenar pålagda där. Och så fick man sitta uppe på det där. Men nu i Ulfors bruk så har de en sån där gammal järnmangel. Så den har vi varit och manglat damastukarna på. Och jag hoppas att den får bli kvar.
Men det är med sten också?
Nej, det är järn. Och den fälls ner, det är en särskilda balansdjur och så det blir sån tyngd ändå i det.
Jaha.
Så där ligger den.
Hur gammal är den då?
Den måste vara gammal. För Du måste ju vara ifrån den tiden de hade igång där bruket med smide.
Och det är någon slags finare stenmangel då, men det är samma konstruktion.
Ja, det är finare och det hade de nog på alla bruk. Det kom nog till genom bruksherrarna det, skulle jag tro. För då hade de ju en gemensam tvättstuga på bruken. Mm. Och alla fick gå dit med tvättarna där då. Och ett särskilt strykrum och den där med mangeln då. Så det var ju bra ordnat.
Var fick hon lära sig det här med glansstrykning?
Ja, det var en som hette Kristina Pettersson som bodde i Tierpköping. Och där, hennes bror var slaktare, Johan Pettersson. Och de bodde flera, så många personer i det där huset. Och hon hade bara rum och kök och ändå hade hon en bror hos sig som inte var förmögen att arbeta. Han var inte riktigt, han var lite konstig.
Ja.
Och ändå tog hon emot och hade och lärde upp strykerskar. Hon var sån där fin strykerska, den där.
Så hon levde på det då?
Ja, det var hennes
arbete, yrke.
Och det var ju så i byarna, i så gott som alla byar, så fanns det en skomakare och sömmerska. Och snickare, sågverk. Det var ju så att de ska inte åka så långa vägar då och få allting gjort som nu, utan de hade det hemma i byn. Men sen fanns ju särskilda skomakare som åkte runt och gjorde skor. Och selar var samtidigt sadelmakare. Så att, och sen var det en som stickerska, och det fanns ju stickerskor, tror jag, nästan i Varby. De skickade ju in ull då och lät det spinna. Så att det, för det var ju så, de hann ju inte till sitta och spinna allting i hemmen. Det var ju så mycket annat som skulle göras. Utan då satt de in, jag som Line satt ju in och till spinning till större vävarna. Och lika så med ullen då skickade de in. Ändera till att göra filtar av. Eller då att spinna till garn då. Så, och då gick till stickerskan med det där garnet och då stickade hon. Nästan alla karar hade ju stickade undertröjor. För det måste ju ha varmt då när de sitter på, ute på åkrar, ja, köra efter vägar och på åkrar och så. I regel så skulle det ju vara så kallt då när de sådde att de skulle måste ha vantar. Men vantar och strumpor, socker i stövlarna, det stickas ju hemma. Men det här andra stickningen som jag säger att stickerskan gjorde, det var ju under tröjorna och koftor som varit lite för dryga då att sticka för hand. Men när jag som barn då, när jag konfirmeras, om jag räknar till den tiden, då hade man ju mest haft hemsydda då, klänningar och förklän och linnen och byxor och allting. Det syddes ju hemma i gårdarna. Så därför behövde de vara mycket folk då för att hinna med det där allting. Så jag hade inte haft några köpta trikåunderkläder. Det hade inte jag haft någonting förrän jag tror jag var 17-18 år. För att sömmerskan sydde då av sån här dubbelsidig flanell. Så sydde de tjocka byxor, dambenkläder om jag säger så. Som man hade på vintern. Och sen var det ju med av lite kraftigare tyg med brodyr på vita som man hade på sommaren. Och så syddes ju underklänningarna av av vad heter det här som man fodrar med, satäng? Nej.
Nej, en sock fanns det någonting som
ja,
hette.
Men det kom nog lite senare. Aha. Sen började Husqvarna med symaskinskurser. Och då kom de ut med det här tygerna. Så då var det här ninesock vart så populärt. För det var ju så mjukt och skönt till linnen. Men vi hade ju tidigare linnen med ärm som var hemsida och av hemvävt tyg. Och var så stack. Och så fick man lakan nyvävda som stack och så, madrassen av halm. Så det var inte så behagligt, men trött var man ju och sov ändå. Och inga nattdräkter. Utan vi låg ju i det linne som vi...
Var det långt?
Ja, det nådde ju nästan till knä.
Jaha, ylsigt.
Ja, men det var ju kraftigt det då förstås. Och sen det här... Det var satäng under kjolar... Underklänningar blev ju mera sen. Men till börja med så hade vi nog midje. För då hade vi ju ett livstycke som var av sytta flanell och kraftigt. Med strumpeband på.
Men, det menar du som barn då?
Ja, jag var ju nu 16-17 år. Hade livstycke.
Som kom, gick från axlarna och ner.
Ja, det var som din väst här nu. Ja. Man knäppte med knappar fram. Ja. Och så var det strumpeband då. Ja. Och till början med så hade man ju bara hemstickade strumpor. Och jag minns ju så väl då hade de ju ont om svart ull. Så stickas de i vit ull och så färgas de. Jaha. Mörka. Och då när man blev åt så var det färgade av på fötterna. Så man kunde bli alldeles svart om fötterna. Men sen så kom det väl några bomullstrumpor som vi började köpa och ha. Och till fint och så kom ju det här mercerade strumporna. Så när jag konfirmeras då fick jag ju mercerade vita strumpor då. Och hade svarta lackskor. Och så mercerade vantar. Långa vantar upp till armbågen för att klänningsarmen nådde bara till armbågen. Jaha. Och det var en yllemuslin i klänningen.
Men du hade vit,
vit klänning. Och så sydde sömmerskan då alla kläderna. Livstycke, underklänning och byxor. Och man köpte vantarna, strumporna och skorna. Svarta lackskor.
Klänningen då?
Ja, klänningen sydde hon.
Så hon sydde både underkläder och
ja,
kläder?
Ja, sydde alltihop. Hela utstyrseln.
Jaha. Till hela byn då?
Ja, det, de som... det ja, för ja. Det var två sömmerskor i byn.
Jaha, men det var inte olika grader på dem? Att jo, en var finsömmerska och en...
den ena var finsömmerska. Men då hade jag sån tur att hon bodde i granngården bredvid mig.
Oh, så finsömmerskan sydde underkläderna med?
Jajamän. Hon hade elever som gick och lärde sig sy. Och de fick sy det där enklare sakerna de då. Hon kunde ha två elever. Den här Gina, Hilma Gelin. Men vad jag tänkte på där med... Ja, så skulle man ju ha nedstykt. Och, jo, den här sömmerskan, hon ritar ju upp. Hon ritar teckning, visar hur klänningen skulle bli. Jaha. Och sydde så. Så min tvillingssyster och mig då, så sydde hon lika åt. Mm. Och, så,
hon hade inte modersjournaler och,
det,
som ni fick titta
det kunde,
i? Och...
Det kunde vara mycket möjligt att hon hade det. Men det är inte att jag vet att hon visade mig någon sån. Utan hon, jag minns att hon gjorde den här teckningen och visade hur klänningen skulle bli.
Men du fick inte bestämma hur den skulle vara?
Nej, det hade man ingen möjlighet till. Nej, det skötte hon. Och då hade hon sitt en klänning som jag hade när jag gick och läste. Och då gjorde hon likadant. Och sydde åt min tvillingssyster och mig då lika. Och då minns jag att vi fick stora gula rosetter så här. Ja, skickade väl efter några. Ja, i alla fall så.
Hon höll med tyg också då?
Nej, det tror jag inte. Utan det köpte, det var vi nog fram till Köpingen och köpte där. Samtidigt då som vi köpte vantar och. Och nästukar, då kunde man få flera stycken. Det var ju så modernt då att då skulle man ha salmbok, vita vantarna och salmboken och nästuken i handen när man gick in på konfirmation.
Och det skulle vara extra fin nästuk
med ja, spets. Det är ju så fint så den som jag har kvar som minne, den ligger precis som bara en trasa silke.
Jaha.
Det har ätit upp sig själv.
Jaha. Hade du långt hår
och vit,
en stor vit
hår, ja, vitt hårband.
Jaha.
Det hade ju alla då. Utom en flicka som miste pappan sin under tiden. Och hon gick och läste och då hade hon svarta strumpor och så svart hårband.
Jaha, så hon skilde sig från de andra?
Ja, jag kommer ihåg, det var lite konstigt det där då. De började ju, hade ju svarta klänningar i Tierp till jag tror 1915.
Men då vände det?
Då vände det nog.
Ja.
Vet inte. Då.
Det måste väl ha varit så att hela gruppen helt plötsligt hade vit klänning. För inte kunde en ha vit och de andra svart.
Nej. Det var ju prästen ordnade nog det där.
Aha.
Så då, längre tillbaks, då hade de ju svarta klänningar och så svarta handskar.
Ja.
Och då fick de ju göra så att de som inte hade råd, de låna klänning.
Jaha.
Och fick låna det där då. Och det var väl.
Vem sen lånade ut? Någon granne?
Ja, någon släkt eller granne eller vad de kunde få. Jag vet att min syster, hon hade ju fått låna ett par skor som inte passade. Jag vet inte hur det kom sig, men hon brukar tala om det. Att hon. För det där var. Vi var ju 8 syskon. Vi var 9 från början. Men en flicka dog. Det var väl bara 2 månader tror jag. Och det står i kyrkboken genom sängkvävning.
Mm.
Att mamma hade mist en syster och det hade varit begravning. Och hon var så trött och så tog hon den här lilla till sig i sängen och somnade. Och det hände ju ofta på den tiden. Det står många så i kyrkboken att det är genom kvävning. De hade trångt och så hade väl ingen vagga då. Eller om hon bara tog när till så och somnade och det var ett ögonblicksverk. Men då när vi var så där många syskon så var det ju besvärligt att få ihop till kläder och allting. Det var ju därför vi måste ut och ta plats och tjäna då så fort vi hade konfirmerat. Ja, jag kom innan jag konfirmerades. Jag var samma månad jag fyllde 13 år. Så fick jag gå till moster då och bli lillpiga.
Och då, medan du gick och läste alltså?
Ja, gick i skolan. Jaha. Därifrån med då.
Mm.
Så då skulle man hinna göra lite då. Man kom från skolan och bära in ved och diska och sen i lagorn och mjölka och ge kalvar och grisar och.
Ja, du hjälpte till om mjölka inte hade du väl ansvar för dig själv?
Nej, då fick man ju mjölka sin kona.
Jaha.
För det fanns ingen maskin till börja med då när jag kom dit. Den kom ju senare.
Jaha.
Den kom ju 1927. Den, mjölkmaskinerna satt de in 1927. Men då mjölkade vi i alla fall efter maskinerna med. Det gjorde vi ju ända in på 50-talet då.
Mm. Innan vi sluta med konfirmationskläderna. Jag funderar, fick ni använda dem sen efter konfirmation?
Ja.
Ni hade dem till...
Sen hade man dem till finkläder, ja.
Jaha, på dansbanor också? Att
ja, de... då. Jaha. Det var det. Men ofta var det ju så att de färgade klänningen.
Ja, så var det?
Ja. Jaha. Och min mamma dog ju sen då, så att då färgade jag min svart.
Jaha, och samma år?
Nej, det var 1929 det, och det var 26 jag konfirmeras.
Jaha, men du kunde ha den?
Ja då. Det förändras inte i kroppen förrän jag blev gift.
Nej. Jaha, och vita skor, användes det också till...
Ja, men då hade det tidigare så hade alla vita tygskor. Och de tvättade man ju och så målade på dem med krita. Blandade krita och zinkvitt. Och målade de där vita tygskorna med. Så det hade ju alla då på sommaren när de skulle vara fina.
Mm.
Och de ärvde man efter varandra, de var ju starka de där. Så det fick jag såna med efter mina kusiner. Men då hade det blivit som ett lite mode det där taget, så då skulle man ha svarta lackskor. Så då hade vi det på konfirmation.
Jaha.
Och de var man ju så rädd om, så de hade jag ju många år sedan.
Apropå konfirmationskläder, hur är det nu? Har de kåpor nu?
Ja.
Jaha, hur länge har de haft det?
Ja, de har
10 säkert... 10 år eller?
Ja, mer.
Jaha.
Mer än så. Det är kanske 15-20 år. Jag minns inte. Minns
ja,
inte
det var det. En parentes.
Ja,
men... ja, vad jag skulle vilja veta mera så är det om bakgrunden till den här sömmerskan till exempel. Vad hade hon för bakgrund? Var hon bonddotter som...
Nej.
Nej.
Men det fanns ju bondflickor som gick och lärde sig att se. Och så kom det ju till Tierp, så kom ju folkhögskolan 1900. Och då, de som hade lite bättre ställt då, så fick de ju gå på folkhögskolan. Och då kunde de ju lära sig där, så de kunde lite av varje. Och en del började på med sömnad och en del med... matlagning och så här och vävning och så. Så att det blev nog mycket som kom genom till Tierp genom folkhögskolan. Och det tror jag att Luciafirande hade inte alls funnits i Tierp tidigare. Utan det kom nog igång, jag skulle tro, mera på 20-talet. Så då minns visst det var ju... med på Lucia var Tärna, minns jag, på folkhögskolan. Och min äldsta syster, hon gick på folkhögskolan 1912. Och det fick hon hjälp av en släkting till gå där. Och sen då tog hon plats hos herrskap, som vi sa. För då tyckte hon att hon behövde inte tjäna bondpiga då. Annars den som inte hade någon utbildning på något sätt, så var det ju bara till att bli bondpiga. Och då fick de ju lära upp sig där. Så de flesta av som blev bondgummer sen, så hade väl de fått sin lärdom därifrån.
Mm.
Och det var ju nyttigt att byta plats och komma i olika gårdar. För det var ju inte, ja, det var olika seder kan man säga, och de gjorde lite olika. Och då var det ju så att pigan som kom fick ju inte komma och bestämma, utan hon skulle ju ta seden dit hon kom och lära sig hur de gjorde just i den gården då.
Pigorna hade det väl sämst av de anställda i gårdarna. Fick upp tidigast och i säng senast och så vidare.
Ja, det berodde ju alldeles på husbondfolket. För det fanns ju vissa gårdar som blev kända att de var så snälla mot... De fick ha lite ledigt och de, de blev uppskattade. Men sen fanns det ju andra gårdar där de inte alls respekterade jungfrun för någonting.
Nej, men de kan ju vara snälla och ändå så var det pigan som skulle upp först på morgonen, tänkte jag.
Ja, då, det var nog inte så precis. Det var nog husmoder som fick gick upp först och tände spisen.
Jaha.
Det var nog det vanligaste.
Du har själv varit ute, så du vet, hade pigorna sin sängplats i köket för det mesta?
Ja.
Jaha.
Utom på sommaren då kunde det ju bli något kallrum.
Ja, men det betyder ju att pigan kunde ju inte gå i säng förrän alla hade lämnat köket.
Ja, det var ju så att det var ju inte så omständigt med det att gå i säng. Det var ju bara till att dra av sig klänningen och strumporna där, så kunde man ju lägga sig sen i underklänningen och ta av den sen. Man hade ju inga nattdräkter. Man klädde ju inte av sig allting. Man hade ju linne kvar, och var det på vintern och kallt så kunde man ju ha byxorna på med.
Jaha.
Men att... Ja, en gård som jag tjänade då, så låg ju husbont folk. Jag låg i soffan då i kök och de låg i sängen.
Jaha.
Så att det var ju inte något märkvärdigt med det. Och lätt för att sova hade man ju, så att det var ju bara att... Det var ju det värsta, det att man aldrig rådde sig själv om man ville ligga och läsa eller så.
Okay.
Utan det var ju de som bestämde när lampan skulle släckas. Jag ville ju ofta läsa någonting och inte skulle man ju få läsa på dagen. Det var ju inte tillåtet. Det var så i de flesta gårdar att tidningen skulle ju sparas till kvällen. Men då skulle ju alla ha den. Och jag talade med tidskrifter, så var det Vårt Hem, Triumf och Vårt Hem. Mm. Och så var det Tierps-Posten. Och den här Vårt Hem då, som kom en gång, jag vet inte om den kom en gång i veckan eller om det var en gång i månaden.
En gång i veckan tror jag.
Ja, och den ville man ju så gärna se, och den lags ju undan. Den kunde man ju inte få läsa förrän på söndagen. Det var hårt. Det ville man ju gärna smygtitta i, för då var det ju filmstjärnor och kungligheter. Och, som det var roligt att läsa om. Det var ju så att det var ju de som höll upp den där drömmen om det fina och det vackra. Jag minns ju så väl när drottning Astrid av Belgien, när hon gifte sig, och man stod i, vi höll på tröska då i november månad. Och stod där och lagnade band hela dagen. Och grått och dammigt och kallt. Då bara tyckte man att man var på det där bröllopet då. Och sen slutade det så sorgligt. Så sörjde man över det då när hon omkom.
Ja. Jag frågade om bakgrunden till de här sömmerskorna. Det måste ju ha varit ett friare yrke det än att bli piga.
Ja, och så fick de ju pengar. De kunde ju, om de var duktiga, så kunde de ju tjäna ihop bra. Och sen om de gick i gårdarna, de var ju ofta hem i gårdarna och sydde. Och då skulle ju de ha finare mat.
Jaså?
Ja, det var klart.
Kan det vara därför att de kunde gå från den ena gården till den andra
visst,
och skvallra?
De kunde ju tala om hur de hade haft det där. Och det var ju naturligtvis lika med tjänstfolken. Att de kunde ju berömma och tala om så bra de hade haft i gården förr. Med mat och sånt där. Så det var nog mycket bakom det att de förbättrade undan för undan. För de ville ju inte vara sämre. Förstås, om de var av den tanken att få ett gott rykte.
Jag tänkte på de här tvättgummorna också. Vilka var det som var det? Var det änkor och...
Ja, det var en...
De som hade ett sämst.
Det var änkor som bodde i ett litet rum då. Så enkelt de kunde. Och då gick de så där och hjälpte folk. Gick och tvätta och skar potatis. All potatis skulle ju skäras på vårarna till sättningen då.
Mm.
Då gick såna där gummor och så hjälpte de till då när det skulle bli kalas.
Alltså det var de kalaskokerskar?
Nej, men de var inte kokerskar utan de hjälpte till för att det skulle ju göras så mycket och gårdens folk kunde ju inte hinna med allting utan då fick de ta in extra hjälp sig där.
Men de var det, just de tvättgummorna, hade varit extra fin mat till dem?
Ja, det var nog lite bättre mat vid tröskning och vid tvätt och sånt här. Då måste de ju ta lite bättre då.
Ja, tröskning förstår jag, för då var det karar med, ja. Med tvätten.
Ja, jo, det var för en timme som gick i tröskverk.
Jaha.
Min syster till och med gick och bar halm.
Jaha
då. Så det var tillgång, det var hur det fanns.
Ja.
Och hur många som skulle ha hjälp, det kunde ju finnas flera. Många gånger så var det ju så att tröskan gick från gård till gård. De hade samma tröska.
Mm.
De var ett tröskverkslag.
Mm. Mm.
Och då var det ju samma folk nästan som följdes åt där då.
Men kalaskoker ska vara någon annan, sa du?
Ja,
var det,
det var den här Maja Westlund längre tillbaka. Och det var ju en änka och hennes dotter fick ju lära sig till sömmerska.
Uh-huh.
Och så hade vi en som hette, som vi kallade för Anna på Hagen. Jag vet inte vad hon hade för efternamn och hon var också änka. Men det var ju så att... Hon kanske aldrig hade gått och lärt sig utan att bara tagit sig till då. Men den här Emma Kolm som kom på senare tiden, som ju var kokerska på vårat bröllop. Hon hade ju tjäna hos Strandells i Storpressgården. Så där hade hon fått lärt sig då. Och sen började hon gå och hjälpa.
Så hon var tingad i förväg då när du...
Ja, men det var ju så att när ett dödsfall blev så måste de ju nästan först fråga kokerskan då. Och sen alla som skulle tingas efterhand då, som skulle hjälpa till. För hon måste ju, kokerskan måste ju vara ungefär en vecka i kalasgården som vi sa.
Jaha.
För att hinna med bakning och slakt och allting.
Men hon slaktade inte?
Nej.
Men hon tog rätt på det?
Ja, hon tog ju rätt på det som skulle vara till kalasmaten då.
Mm.
Sen det andra som följde med. Så man gjorde grynkorv och blodkorv och sånt här. Det gjorde ju inte hon då. Utan det var ju sylta och med lever och köttbullar och stekar och sånt här. Koka buljong då, det var ju så noga. Det var ju buljong, skulle ju nästan alla kalas börja med buljongen först.
Mm.
Och smörbakelser då. Mm.
Jag har en känsla av att den där kalaskokerskan, när hon kom, då skulle alla lyda henne.
Ja.
Det var så?
Ja, hon hade skinn på näsan. Och hon kunde bestämma att i den här gården så ska det vara så. Om det var en som hade väl beställt och de ville ha lite enklare så sa hon till att det ska vara så.
Jaha, det var bara att rätta sig?
Ja, det var det. Och då var det ju, skulle de ju låna ihop glas och porslin och knivar och gafflar och dukar. Många fick ju låna ihop både dukar och allt. Det som inte hade så det räckte. Möblerna fick ju bäras ut och lägga in, ställa in bockar och plankor till sitta på. Mm. För att få rum inne i rummen. Så det var mycket arbete med att ställa ordning till kalas. Innan det blev så här så att man kunde hyra in sig på hembygden. Och det har ju varit i många år nu.
Men det, ja, när tog kalasen slut egentligen i hemmen? Det var...
Ja...
Kan det vara andra världskriget eller som har gjort det?
Ja, det kanske blev, men det, på 40 år ska jag säga, jag kan inte riktigt säga när de började med hembygden. Men på 30-talet var, vet jag ju att de var där. Så det var nog
före kriget. Att det började att ta slut. Då.
Jaha. Det var det säkert. För att, men att det blev väl en liten annorlunda. Det blev nog lite annorlunda efter kriget med samma. Men sen blev det ju undan för undan öka på. Och blev mera storslagna kalas igen.
I hemmen?
Nej, där. På hembygden.
På hembygden, ja. Hur är det nu? Är det fortfarande kalas med mat? Och vi är jordfästningar och vi är bröllop och det är väl olika förstås.
Ja, men nu kan de ju många gå in i till Järvsgården. Och då har de kommit underbars utifrån Köpingen och har med sig. Vill de då ha bara kaffe och smörgås så räknas ju det som tillräckligt nu. Mm.
Men för... Till exempel vid jordfästning.
Ja, vid jordfästning, ja.
Det kanske är det mest vanliga.
Ja, det är det nog. Men många har ju mat. Fast lite enklare än vad det har varit tidigare.
Ja. Men det där med buljong och smörbakelse, det låter så gott.
Ja, men det finns nog en del som bestämmer sig för det. Då, så, som har middag med sittande bord.
Ja, men man kan inte enbart ha buljong. Utan det ska vara mat på.
Ja, det har jag inte varit med på något annat inte.
Nej.
Men då blir det lite dyrare och det beror väl på omständigheterna där hur de tycker de vill kosta på. För en jordfästning blir ju en dyr sak ändå nu. Själva, det går ju, det är väl inte under 10 000 nu. Den enklaste begravning. Det går nog över. Och för det som de får mycket folk med. Och de får ju betala en 50, 60 och kanske mer per person. Mm. Så då blir det ju dyrbart.
50-årskalas och den födelsedagskalas. Var det för?
Ja. Men den, om vi säger att vi tänker på en statare. Han gick ju ut på sin 50-årsdag så gick ju han ut och jobbade som en vanlig dag.
Ja.
Och kanske någon av grannarna kom in och de bjöd på lite kaffe eller så. Men det var ju storgubbarna då. Som, de hade ju stora kalas.
Ja.
Jag vet ju att de sa... Då för efter första världskriget så fanns det ju storgubbar som hade slagit på och haft så dyra kalas så de nästan ruinerade sig. Så det var en, ja, de ville ha det lite mer än de mäktade med. Men sen den enklare, som de som bodde i stugor och så, inte kunde ju de ha någonting mer än det för lite enkelt. Och nästan ingenting alls för en del.
Mm.
Och som 40 och 30 och 40 och sådana dagar, det räknas ju inte.
Det var 50 år.
Det var 50.
Och 75 kanske.
Ja, 50 och 75. Det var nog... För jag minns att när farfar fyllde 70, det var väl 70 då han fyllde. Och han skulle inte byta kläder och Det var ingenting. Men prästen kom ändå, så måste han ju rigga om sig lite. Nu går ju prästerna ut till alla i församlingen som fyller 80.
Mm.
Och då får de en någon liten enkel någon blomma, eller ibland har de väl fått någon tavla av kyrkan och någon psalmbok med större, kraftigare stil i och så här. Men nu så tror jag de får nog mest bara en liten blomma då. Och det får de ju om också de är undanbetsa.
Mm. Ja, det var kalas och bjudningar det. Har du mer att berätta om det?
Ja, jag vet inte hur jag ska säga. Ja, när de dog i hemmen då så var det ju en gumma i byn som för det mesta gick och hjälpte till att ta upp dem.
Ja, de det var förr, sa du?
Ja, det var det på 20.
På 20-talet?
Ja. Sen, jag skulle tro att det minskar ju av. Genom att vi fick sjukstugan till Tierp så var det ju doktorn som skickade ner de dåliga. Mm. Så att det var inte många som... Jag tror det händer inte ofta nu att det dör någon hemma. Nej. Och då åker de ju ändå ner med dem till sjukhuset där i Tierp för att få undersökta av läkare. Mm. För nu måste ju alla ha dödsattest.
Mm.
Ottos mor och far, de dog ju hemma. Mm. Då fick vi ta hem doktorn då, så han skrev ut.
Ja.
Innan skytt kom och svepte då.
Entreprenör som går till nu och sköter om svepning och så.
Ja.
Så de sköter ju om det nu, svepningarna. Men då fick bara en gumma då som... kom hem och svepte då och gjorde de ordning. Så de hämtade kista då och sådär. Fick göra ordning allting det själv då.
Mm.
Så det är inte så fint som är nu.
Det kanske var lite personligare för...
Ja, det berodde det... rätt på hur sorgen... Det berodde ju på sorgen, ja. Mycket.
Mm.
Det har du väl... Alltid var det. För att de sa ju tarvdöding. En tarvdöding. Alltså det tarvas att den fick det. Det var en som var... Då var det ju ingen... Då skulle det inte få vara någon sorg då.
Var det om det var en gammal då?
Ja, en gammal eller en ung som var sjuklig.
Jaha.
Så var det samma sak. Då menas det att då behövde de ju inte... Då skulle de vara glada att den fick det då.
Mm. Men det här, när gumman hade varit och svept och gjort i ordning, var förvarades liket sen?
Ja, då skulle en del, om man hade kallrum så öppnade de ju fönster där då. Och jag har ju skrivit om det att... Jag var ju med då i en gård där jag tjänade, så dog den gamla gumman där. Och då tog de ur fönstren i kammaren, hennes kammare, och satt för lakan för fönstren. Och ställde in ett sete och gumman låg på det. Och så ställde de kittlar under sete med is.
Jaha.
Så att det skulle kyla. Och så blev luftväxling då genom de där fönstren. Så att hon förvaras ju där då, fast det var sommar. Så var hon där tills de kom med kistan då, och hon lags ner i den och sjöngs ut därifrån. Jaha. Men nu så tar de ju...
Vem kanske... ledde utsjungningen?
Ja, det kunde vara lite olika. För var det någon lite bättre hängde det på där igen, då skulle ju prästen hem. Eller om de ville tala med prästen att han kom. Annars så var det till och med att jag var med hjälp till att sjunga ut.
Jaha.
Ja, en släkting till Otto som dog. Och då var det en flicka som hjälpte till där och servera. Och hon och jag sjöng då.
Hur går en utsjungning till? Ja, läser man en bön eller?
Ja, då läste vi nog ingen bön utan bara sjöng.
sjöng en psalm.
Ja, vi ser Jesus är ett tröstrikt namn.
Jaha.
Och i all nöd vår säkra hamn minns jag att vi sjöng. Och då, det som kunde sjunga då, så sjöng de ju med. Annars så var det...
Hur var det med hackat granris på vägen? Och...
Ja, det var nog lite olika på gårdar.
Jaha.
För att det var nog en del som var, ville ha det så då, som heter gammalt och noga. Inte hacka granris utan de lagkvistarna. Och då skulle de lägga så då så att om den döde ville gå tillbaka så skulle den stikassa på barren om den låg emot.
Jaha.
Så därför skulle de bara vända ut. Och...
Mot kyrkan?
Ja. Jaha. Det var det.
Du kommer inte ihåg någon mer skrock där i samband med...
Ja, jag kommer ihåg en som talade om att det var en som hade tagit liv av sig i en by. Och de skulle ju köra över bron, då, över bäcken, när de skulle köra till kyrkan. Men då stannade de och lag in snusdosan under bron. Därför att om den döde skulle gå hem till snus så behövde han inte gå längre än till bron där. Och den var ju alldeles nära kyrkan.
Har du hört talas om det?
Ja, det har jag hört talas om.
Jaha.
Och jag tror att det var psalmboken och snusdosan de lag under bron.
De som berättade, vilka var det?
Ja, han var inte så risigt gammal. Det var Otto Eriksson från Odensfors som talade om det.
Tyckte han att det var rysligt, eller?
Ja, de gjorde... Det skämtas väl mest om det. Att det inte var något allvar i det, eller vad jag ska säga. Det var ju mycket sånt där då. Att de inte... Det här måste ju ha varit i... Kanske slutet på 1800 eller början på 1900. Att de som hade tagit liv av sig då, de skulle ju inte få gå genom kyrkgrindarna då, utan ta sig över kyrkogårdsmuren.
Jaha.
Och sen skulle de väl jordfästas på norrsidan, tror jag.
Det finns mycket skrock så där, eller gammal tro. Det här med påskräcka. Du skriver om det lite.
Ja.
Hur kan du tala om hur det gick till?
Ja, de kom tidigt på morgonen. Då.
De?
Ja, det är någon granne.
Jaha.
Det var ju inte alla, som, utan det var en del som var...
Var det ungdomar?
Nej då. Den var ingen ungdom som kom in och gav mig påskräcka inte. Utan det var en sån där som var lite lustig av sig jämt och hade lite sånt där för sig. Och han bara sprang ut för rolighets skull, och det var ju så att inga dörrar var ju låsta. Nej. Jag är ju inte uppväxt med att en dörr var låst hemma inte, i mitt hem. Det stod ju öppet alltid, och lika så i gårdar där jag tjänade. Det var nog inte många som hade dörrarna låst. Så att då var det ju lätt gjort att springa in till grannen då och kasta av täcke och smälla på med det där riset.
Jaha.
Vad det skulle ha för...
Och så sprang han iväg igen till nästa gård.
Ja. Och lika så gjorde de ju på djuren då. De smällde med ett... Eller klappade på dörren eller smällde med ett vedträ eller något. Och kunde kasta in ett paket genom dörren med ingenting i paketet. Var det något skämt? Det, i min barndom så gjorde de så. Och därav har väl ordet julklappar kommit, tänker jag. Att de klappar på dörren så där då innan de kastar in det där. Och så inte skulle visa vem de var.
Det var väl julbock.
Ja, julbocken. Ja,
julbocken, det var lika att den kom ju. Och då visade de ju inte heller vem de var när de kastade in julbocken. Och då hade den en liten anteckningsbok på ryggen.
Ja.
Och då skulle man skriva en vers i den då.
Gick det från gård till, från stuga till stuga, ja, där det bodde folk? Eller?
Ja, men då tror du som ju inte kasta in till sådana, för de talar om att i en gård de kastar in djurbocken så brände de upp den genast.
Jaha.
Så att det var inte alla som de gjorde det åt. Nej. Det var ju en del som var lite reserverade på allting.
Ja.
En del var skämtsamma och kunde ha något skoj för sig. Men då skrev de en vers där jag vet att en gång så stod det så där och till Knut kom jag 20:e Knut och där höll de på att dansa julgranen ut. Och det har varit att hålla rumpan i svängen så man inte hamnade under sängen. Sen så skickade de den där julbocken ner till så att tidningarna fick den.
Ja, det brukar stå i Uppsala
Nya.
Har du själv fått någon sån där hemma i din barndom eller fått in en julbock
ja,
i huset?
Det har vi.
Jaha. Och så skrev ni på en ny vers
då? Ja, de försökte väl få till någonting då. Men nu på senare år vet jag inte. Jag tror inte att det kan vara i någon gård kanske, men det är nog inte så allmänt.
Att folk är medvetna om det?
Nej, jag vet inte var det kommit här. Det där var nog före radio och så. Det blev ju en väldig förändring sen vi fick radion.
Mm.
Och den kom ju då, blev väl nästan var mans egendom på 30-talet. Tidigare så var det ju bara någon enda gård i byn. Mm. Och så var det den som sålde radioapparater, bjöd ju hem folk till sig då att de skulle få lyssna och få, fick kunder på det sättet.
Jaha.
Och då var det ju det här, man hade lurar för öron. Så man fick ju lov att sitta stilla då och lyssna på radion.
Jaha.
Så att det var ju inte det. Med en åt gången som fick höra och då var ju väldigt strid om de där apparaterna. Sen kom man på att man kunde lägga dem på en kristallskål med fot. Så hördes det, kunde man sitta kring den och lyssna då.
Jaha. Kommer du ihåg första gången du lyssnade?
Ja, jag lyssnade på Farbror Sven och Vasaloppet.
Jaha.
Och tror att det var... Om det kunde vara andra Vasaloppet eller... Jag är inte säker på. Det var 1925.
Var det hos den här försäljaren?
Ja, det var det. Montör Litander.
Jaha.
Och då hade jag varit barnvakt åt deras barn när de var bort.
Mm.
Och till betalning så fick jag komma in och höra på. Och då var det Vasaloppet. Sen var jag någon mera gång och då kom jag ihåg Efraim Alexander då. Sven Gäring var ju Efraim Alexander.
Mm.
Men vem hade han med sig här? Det var en till som han pratade med.
Han, ja, han ändrade rösten.
Han var två personer.
Ja.
Men jag minns inte vad andra namn det var. Jag. Sven, jag bara kommer ihåg Efraim Alexander.
Ja, var det inte Farbror Sven då?
Som pratade med honom. Ja, det är mycket möjligt att det var så.
Mm.
Ja.
Man låtsades prata med.
Ja, det var nog så. Ja, det var ju spännande det där då.
Var det fler inne där när du lyssnade på Vasaloppet då?
Ja, det tror jag att vi fick sitta en stund då bara.
Var det då ni ja, då det. Hade ni lurar
ja,
och inte
vi
i glaskål?
Nej, då hade vi lurarna.
Jaha.
Och då fick man väl sitta en stund och fick nästa ta det.
Jaha.
Det var det.